är P1, Sveriges Radio.
Allt fler flyr bränderna i Frankrike och Spanien. Nu skickar Sverige plan.
Vi hör från Arcachon i Studio 1 med Helene Benno och Mattias Rensmo. Krisen i ICC också.
Allvarliga anklagelser mot internationella brottmålsdomstolens chefsåklagare. Ikväll röstar Sverige för att avsätta honom.
Så blir det riktigt somrigt. Sol, regn, nya kompisar och kollo.
Och sen så höll vi på att packa upp och då så typ började vi bara snacka lite. Och sen så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar.
Och sen, om att klona sig själv går det. Och i vår andra timme ska vi till Washington DC inför kvällens korrespondentmiddag. Fortsättningen på den som avbröts i april.
Gina Lindberg, vår korrespondent, var en av gästerna som tog skydd under ett bord när skotten avlossades. Så om några timmar så ska han dit igen. Var med oss fram till 17:15.
Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año. La superficie calcinada se ha multiplicado casi por cuatro si la comparamos con el mismo periodo de 2025.
Ja, så här låter det just nu i spansk media. 128 000 hektar har hittills brunnit. Det är fyra gånger så mycket som 2025 vid de stora bränderna. Och Spanien har utlyst nationellt nödläge. I Madridområdet har 19 000 personer evakuerats.
Och i sydvästra Frankrike har omkring 40 000 människor tvingats lämna sina hem. Och båda länderna har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Och för en stund sen kom beskedet att Sverige kommer att skicka plan.
Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Var ska de här planen och när åker de?
Ja, det är egentligen helt upp till EU att bestämma genom deras koordineringscenter ERCC. Vi har ju berättat att vi är villiga att skicka våra flygplan, men sen exakt när och var, det är upp till dem. Men det blir ju Frankrike eller Spanien helt enkelt.
Hur fungerar det här som du beskrev då, ERCC? Hur bestämmer de det här?
Det är ju EUs kontaktpunkt. Det är dit som både Frankrike och Spanien har hört av sig och säger att vi behöver hjälp. Och då får vi komma ihåg att det är ju resursstarka länder som är vana att hantera stora skogsbränder. Så att det pratar ju om magnituden på problemet här just nu när de också behöver hjälp. Men de tar kontakt med ERCC som sen då skickar vidare den här förfrågan ut till medlemsstaterna. Och i två delar där en del, det är de resurser som EU själva förfogar över, som de beslutar över, och det är där man helt enkelt betalar för också. Så att vi har ju två sådana här skogsbrandsläckande flygplan som EU finansierar i år här i Sverige, och där kan ju EU bestämma vart de ska användas, och sen så kan ju också staterna hjälpa till i övrigt med sina nationella resurser. Så att då landar det på Myndigheten för civilt försvar i Sverige, som är vår lands kontaktpunkt, både liksom när vi vill begära hjälp och vi ska lämna hjälp. Och sen så koordineras det där genom ERCC i Bryssel för att sen tillgängliggöra ett tillräckligt bra stöd till de som är drabbade, oaktat vilken olyckstyp det handlar om. Nu är det skogsbrand, det finns ju resurser för översvämning eller andra katastrofer också.
Och när ni får veta vad de ska, hur snabbt kan de komma iväg?
Det beror lite grann på, men normalt så brukar vi kunna lämna inom något dygn eller något sånt där.
Hur många plan skickar ni nu då? Får vi något kvar så att säga?
Ja, det vet vi ju inte än, för det beror ju på exakt hur de här beställningarna utformas. Vi har sagt att vi är villiga att lämna samtliga fyra om det så behövs, och det är ju givet att den svenska situationen är ju väldigt gynnsam ur skogsbrandsperspektiv om vi jämför med hur det ser ut runt Medelhavet. Vi har ju dessutom tillgång till helikoptrar som kan göra samma sak, och det kommer vi klara oss väldigt bra med här i Sverige även om vi skulle skicka de här flygplanen där de verkligen behövs just nu.
Anders Edstam, enhetschef på Myndigheten för civilt försvar. Stanna kvar, vi har med vår utsända Karin Arbsjö också.
Du har kommit fram till kuststaden Arcachon precis i närheten av Bordeaux. Vad ser du där?
Ja, den här kuststaden ligger precis mitt emot den här halvan Kap Ferré som blev helt evakuerad i natt och i morse. Här ser man tydligt röken från bränderna på halvön, och jag kom hit med tåg, och på de tre sista stationerna innan man kom fram hit, redan då kände man en tjock brandrök när tåget stannade och dörrarna öppnades, alltså lukten av brandrök.
Ja, vad har du hört från själva branden och Kap Ferré, den här halvön?
Ja, jag ser en ny siffra här från Reuters att det är 63 000 personer nu som har evakuerats från det här området. Det är ju både Kap Ferré och området norr om Kap Ferré. Och jag pratade med en tjej här precis, Marion, som hade blivit väckt i natt av ett alarm-sms. Hennes familj har ett hus på Kap Ferré. Så hon berättade att de hade fått packa ihop sina grejer och bege sig till en av de bryggorna där räddningsbåtar gick ifrån, och sen hamnat här i Arkansas då på morgonen idag.
Och för en stund sedan så pratade Ekos reporter Hugo Bernhard med Sofia Krigsman som är på semester på Kap Ferré. Vi kan lyssna på vad hon sa.
Igår så vi kände först brand. Rök, och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden, så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut, så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
Säger Sofia Krigsman som Ekots Hugo Bernhard pratat med.
Och Karin Arbsjö, det är ju tusentals som har tvingats evakuera runt om i Frankrike. Vad berättar de om vad de har varit med om?
Ja, som sagt, Marion som jag pratade med här nyss, hon blev väckt av ett alarm-sms mitt i natten och fick åka en av de här båtarna. Och här i Arcachon, precis som i andra orter här, så finns det olika typer av mottagningscenter. Sen är det ju så att många har ju varit i sina semesterbostäder, så jag vet inte hur många som behöver tillbringa natten, men det finns ju möjlighet att sova i de här centrerna i olika orter som är så att säga utanför det brandhärjande området.
Hur går det med släckningsarbetet då?
Ja, men det är ett tufft läge. Man har ju sagt det att man väntar sig kraftigare vindar i eftermiddag, vilket försvårar. Och jag känner att det blåser ganska mycket här där jag är nu. Och man har ju också aktiverat EUs särskilda nödmekanism för att få hjälp, som ni pratade om tidigare här.
Och det brinner ju inte bara i Frankrike utan även i Italien och på flera ställen i Spanien. Det är den värsta branden i Madridregionens historia. Vad har du hört därifrån?
Ja, det brinner på flera olika ställen runt huvudstaden Madrid. Och branden har också nått befolkade områden. Så på en plats har 43 hem förstörts, säger myndigheterna. Och det ska vara så att tre av de här bränderna har liksom gått ihop till en större brand. Och det pratas ju om, ja, men som du sa, ett väldigt, väldigt besvärligt läge.
Karin Arbsjö på Ekots utsända på plats i Arcachon.
Anders Hansson finns med oss också. Du är fotograf på Dagens Nyheter och har precis varit vid det här brandhärjande området på den franska Atlantkusten. Vad var det du mötte där?
Alltså, jag har arbetat 2 dagar inne i själva brandområdet dit man kan komma tillsammans med brandkåren. Och det brinner på otroligt många olika ställen. Det är inte en sammanhängande brand. Alltså det finns en sammanhängande brand som hotar Kap Ferré. Men sen så blossar det upp bränder på massor av olika ställen. Uppe på de norra delarna av den här Bassin d'Arcachon, den här havsbassängen, så har det brutit ut nya bränder. Så nu Nu när vi skulle lämna därifrån så var det otroliga bilköer med människor som höll på att evakuera. Så att det är väldigt, väldigt varmt och det enligt min, jag sitter i bilen här och enligt biltermometern så är det 38 grader här och det blåser en del. Så att det är jättemycket rök och det brinner på många ställen. Det har också, hus har ju börjat, i natt tror jag 53 hus brann och sådär. Jag såg några av dem under tidig kväll igår.
Ja, hur nära är det de här bränderna? Hur nära folks hem är det?
Alltså jag fotograferade när brandkåren kämpade med elden var liksom 20-25 meter från husen. Vad jag förstår så lyckades de rädda de husen där vi var igår, men det var otroligt tajt. På vissa ställen så har det ju trängt in och börjat brinna, men det har även elden har även hoppat så att separata ställen inne i de här små orterna har brunnit helt enkelt, och det är väl antagligen nedfallande aska och glöd som antänder saker.
Och du jobbar ju mitt i det här som fotograf. Hur är det att vara där, att andas och känna lukten och värmen?
Alltså det, jag är lite harklig efter det. Men det är otroligt rökigt på sina ställen. Det är ju, allting runt omkring här är ju tallskogar och det brinner. Nu har det varit torrt och över 30 grader varmt sedan i maj. Så att det är så otroligt, otroligt torrt och det ryker. Tallskogen och undervegetationen producerar otroligt mycket rök. Så att på sina ställen så ser man ingenting. Vi kör runt med varningsblinkers på för att någon ska kunna uppfatta bilen. Men på de flesta ställena så är det ju tomt på folk nu. Man har varit rätt effektiva i evakueringarna. Men det är inte speciellt mysigt, det är det inte.
Och de du möter, vad säger de?
Vi träffade en man idag som hade åkt tillbaka till sitt hus i Le Porge, som är en av de evakuerade städerna, för att försöka rädda huset. Det har alltså brunnit till, ja, vad kan det vara, 20-30 meter från huset. Och mannen stod och med vattenslang och försökte hålla gräset fuktigt så att det inte skulle antändas på nytt. Han beskrev det som att han inte hade något att välja på för att det är hans livsbesparingar som sitter i det där huset. Och så där är det ju. Vissa av de här ställena som är hotade nu är ju väldigt, väldigt exklusiva semesterorter. Alltså nere mot Cap Ferret och där så är det otroligt dyra villor. Det är jättestora belopp som står på spel här, förutom allt annat.
Kan folk göra någonting då för att skydda sina fastigheter?
Men det är en del sånt här. Jag pratade med en äldre man, jag träffade en äldre man igår som ägde lite skog utanför Lège Cap Ferret. Och delar av hans skog brann upp. Men han hade liksom med hjälp av egen pump sett till så att trädgården och huset hela tiden var blött. Och det hade klarat sig. Och det var ett av de husen som låg ända ute vid skogen när de brann. Så att hans hus hade klarat sig. Men de allra flesta kan inte göra något, de bara lämnar liksom.
Och på våra tv-skärmar här så ser vi precis det du berättar, Anders Hansson, stora eldslågor som slår upp ibland träden. Anders Edstam fortfarande med. När du hör Karin Arbsjö och Anders Hansson berätta här, vilka behov ser du?
Det är ju omfattande behov liksom, och det är ju både liksom i volym och i tid. De här bränderna kommer ju oaktat vad man gör behöva hanteras under en lång tid om man inte får ett väldigt kraftigt väderomslag. Och det har jag ingen koll på faktiskt hur det ser ut med väderprognosen, för det här är ju väderstyrt och den här tilltagande vinden som pratas om liksom, den är ju jättebekymmersam för de lokala räddningstjänsterna. Sen så kan jag ju inte i detalj på något sätt uttala mig, jag har inte den kunskapen, men det här är en utmanande situation.
Och de här brandsläckningsplanen då, de hör jag talas om första gången 2014 när det brann i Västmanland, och de är mycket effektivare än helikoptrar vad jag förstår. Vad är så att säga skillnaden rent släckningsmässigt?
Det är inte egentligen jättestor skillnad. Det är ju mer hur mycket vatten de kan ta med sig. Det finns lite olika. Det finns ju stora och små helikoptrar också, men generellt så har flygplanen mer vatten, så bör man flyga långt för att hämta vatten, då är det oftast fördelaktigt med flygplan. De kan också lägga ut liksom lite
över en längre sträcka, medan helikoptern oftare bara kan släppa ner som en punkt. Men båda är väldigt effektiva verktyg, och det beror lite på. I Sverige så tycker vi nog kanske att helikopter är att fördelaktiga många gånger, medan i andra länder där vi inte har tillgång till lika mycket småvattendrag som vi har i Sverige, då kan man då tycka att flygplanen är väsentligt bättre. Men båda är väldigt viktiga komplement till att jobba från marken, för när det blir så här stort, den här miljön som beskrivs, den gäller ju även brandmännen. Det går inte att verka i den här miljön på ett effektivt sätt, och det är också förknippat med stora risker. Och då är det att från luften kunna bearbeta bränderna, få ner intensiteten så att du sen kan gå in och jobba på marken och slutgiltigen kontrollera branden. För det måste man fortsatt göra. Det räcker inte med att hantera det från luften.
Och ni på Myndigheten för civilförsvar och Sverige var ju med och bistod med plan för ett par veckor sedan också. I Frankrike är då med när det brann. Måste alla länder hjälpa till när ett land kallar, så att säga?
Det är ju två delar, kan man kortfattat summera. Det finns resurser som EU förfogar över, där som ligger inom RESC-EU-systemet. Då betalar man med EU-pengar. Så till exempel då två flygplan av de här fyra som Sverige förfogar över, de är för säsongen 2026, och bekostar EU-beredskapen för den. Och där måste ju varje land då släppa ifrån sig de resurser. Det finns totalt nästan 30-tal resurser i 12 olika länder fördelat över Europa. Sen finns ju då de nationella resurserna. Det kan ju vara tillkommande flygplan och helikopter. Och där kan varje stat själv då välja hur man då... Och då handlar det ju om solidaritet. Om man själv vill kunna få hjälp, då måste man ju också kunna hjälpa när man har möjlighet. Och sen finns ju andra resurser också som kan behövas. Är ett mer närbeläget land än Sverige är till ifrån de här länderna, så kan ju även resurser på marken vara relevant resurs. Alltså brandbilar, slang, brandpersonal och så vidare.
Och det är ju inte första gången ni är med och gör det här. Utifrån dina erfarenheter, hur ser du på spridningsrisken?
Ja, jättesvårt att bedöma det i det här fallet. För tittar man på de här bränderna så är det så svårt att göra jämförelse med tidigare erfarenhet. För det är ju inte storleken i sig som gör hur en brand är kritisk. För flera av de här bränderna som vi nu pratar om i Frankrike, de är ju mindre än vad vi själva upplevt i Sverige i Västmanland 2014 och Ljusdal med flera 2018. Men det bor så mycket mer människor här. Det är det som är bekymret, och det var exakt det som också inträffade i Kalifornien då strax efter årsskiftet 2025. Då var det ju markbranden, skogsbranden var på helt fel plats. Där det bodde jättemycket människor, och där slutade det med tusentals nedbrunna byggnader. Så att det är väldigt svårt att liksom säga vad blir den slutgiltiga notan för det här i form av liv och byggnader och avbränd areal. Men det, jag har egentligen inte tillgång till mer information än vad ni har från medieuppgifter. Men när jag ser på dem så ser det är ju inte bränder som är under kontrollen. Utan man är fortsatt beroende av vad blir väderutvecklingen. Det kommer påverka jättemycket för det här, hur snabbt det kommer gå att få kontroll på det här.
Säger Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Tack till dig. Tack också Anders Hansson på Dagens Nyheter och Karin Arbsjö som är Ekots utsända.
Och då går vi vidare här i studio 1. Den internationella brottmålsdomstolen ICC är under hård press. USA anser att den är ett oacceptabelt hot mot landets suveränitet. Det är enligt utrikesminister Marco Rubio som hotar att montera ner den bit för bit om så krävs.
Och mitt i den här krisen för ICC så anklagas också chefsåklagaren Karim Khan för sexuella övergrepp. Och hans öde ska avgöras ikväll. Patrik Holmström är med oss, Ekots utsända i Nordamerika. Vad är det för anklagelser?
Ja, Karim Khan är ju den tredje överåklagaren i domstolen sedan den bildades 2002. Han är, precis som ni säger, anklagad för sexuella övergrepp mot en medarbetare. Och ska ha också haft ett förhållande med henne enligt anklagelserna. Det är viktigt att säga att Karim Khan förnekar alla anklagelser, både de om sexuella övergrepp och att han skulle haft ett förhållande med den här medarbetaren. Det här är ett förhållande som enligt anklagelserna ska ha pågått i flera år, och det här har utretts av både av domstolen och av FN, och man har kommit fram till lite olika slutsatser vad gäller det här. ICC själva kom fram till att det inte fanns tillräckligt med bevis för de här anklagelserna, medans FNs utredning kom fram till att det har varit ett förhållande, men att man nu då vill att medlemsländerna ska ta ställning till om man får vara kvar.
Och ikväll ska alltså ICCs medlemsländer rösta om Khan ska få sparken eller ej, och vi har sökt utrikesministern som skriver i en skriftlig kommentar till Studio 1 att hon ser allvarligt på anklagelserna och att Sverige kommer att rösta för att avsätta chefsåklagaren på grund av allvarligt tjänstefel.
Här hos oss nu Mark Lamberg, folkrättsprofessor vid Stockholms universitet. Välkommen.
Tack.
Chefsåklagaren har ju då tidigare utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Netanyahu. Och det finns de som hävdar att Israel och USA ligger bakom de här anklagelserna för att få bort Khan. Vad kan ligga i det?
Det är ju dels något som åklagaren och de som stödjer honom, de har ju fört fram det för att misstänkliggöra de här anklagelserna. Och min egen bedömning är att det inte finns någon grund för det, alltså utifrån den rapportering som har funnits, utan det har ju då bland annat The Guardian och CNN har då intervjuat personer, och den bilden jag får, det är inte att det finns liksom ingen konspiration, det är ingen Mossad-agent som för fram de här anklagelserna.
Och de här reglerna om hur anklagelser mot chefsåklagaren ska hanteras, de är ganska nya. Hur har de kommit till?
Det är så att det här är den tredje åklagaren. Redan när det var den första åklagaren så fördes det fram anklagelser om att han hade begått fel, den tidigare åklagaren. Och då har man etablerat ett system, IOM, inom domstolen som ska granska den här typen av ärenden. I just det här fallet, det aktuella fallet mot Karim Khan, så påbörjade den utredningar, men den kvinnan som då påstod sig vara utsatt för sexuella trakasserier, hon ville inte medverka i dem. Och som ni tidigare berättade så har då andra organ blivit inkopplade för att granska den här historien.
För det du berättade för mig igår, att Karim Khan, han var själv involverad i att införa den här funktionen som kan utreda chefsåklagare.
Det stämmer, alltså. Det var ju då mot den första chefsåklagaren först fram anklagelse 2008. 2009 skapade man då en ny mekanism för att granska den här typen av anklagelser. Och då vid den tidpunkten så Karim Khan, han var inte chefsåklagare utan han var en väl respekterad advokat. Så han var ju med och satte upp den här mekanismen 2009. Och så det har ju blivit lite problematiskt nu att han skulle då granskas av samma mekanism som han en gång satte upp.
Och ikväll då ska domstolens medlemsländer rösta om chefsåklagarna ska få sparken eller ej. Varför går det till på det sättet att det är liksom medlemmarna som ska rösta?
Det framgår av domstolens stadga, alltså den här domstolen ägs ju då av 125 stater, bland annat Sverige, så det är medlemsstaterna som tillsätter åklagaren som ytterst också har makten att avsätta honom. Och så den här frågan har ju flera lager. Ett lager är ju en fråga är ju liksom, har han gjort sig skyldig till det som påstås, de sexuella trakasserierna. Men det är inte riktigt den frågan som medlemsstaterna ska ta ställning till idag. Det är mer, är han lämplig som chefsåklagare? För oavsett om anklagelserna är sanna eller falska så har de ju skadat domstolen och skapat problem för domstolen. De är någonting som måste vägas in av staterna. Kan man fortsätta ha honom som åklagare eller måste man utse någon ny?
Mm. Ja, det råder ju delade meningar om de stämmer eller inte, de här anklagelserna. Men liksom skillnaden då, om det är just Khan som är chefsåklagare eller någon annan person, spelar det någon roll så att säga för domstolen?
Både ja och nej. Alltså domstolen har ju vissa regler. Det är en stor institution. Det är många tjänstemän som jobbar på åklagarkontoret. Så egentligen ska det inte spela roll. Men någonstans är det så att även individuella personer kan spela roll. Och jag vill inte ge mig in på om Karim Khan är skyldig eller inte. Men han har varit en modig chefsåklagare på sådant sätt att man har då fört fram, han har begärt och också beviljats arresteringsorder gentemot Putin. Man har då påbörjat utredningar beträffande Gaza-kriget med arresteringsorder mot Netanyahu Gallant, och det var även, han begärde även arresteringsorder mot Hamas-ledare. Så han har ju gjort många saker som på något sätt har varit svåra i någon bemärkelse modiga. På det sättet har han varit en bra chefsåklagare, men båda sakerna kan ju vara sanna samtidigt, att man är en bra åklagare men en dålig chef. Det ena utesluter ju inte nödvändigtvis det andra.
Och USA är ju alltså då inte med i internationella brottmålsdomstolen ICC. Mm. Mm. Och utrikesminister Marco Rubio säger som sagt att han ska montera ner domstolen bit för bit om det krävs. Patrik Holmström, Ekots utsända i Nordamerika. Vad är det konkret som Rubio och USA hotar med?
Det var ju bara lite drygt en vecka sedan att man publicerade en lista på vad man vill eller vad man kan ta till för åtgärder. Man har ju redan sanktionerat eller utfärdat sanktioner mot flera, bland annat mot Khan själv, men också mot flera domare i domstolen och andra medarbetare. Man har till exempel förbjudit dem att resa in i USA. Och det är precis sådana åtgärder som man hotar med att man kan utöka. Sen har man också sagt att man kan komma att straffa de länder som samarbetar med domstolen. Och det är då framförallt de länder som man säger i det här pressmeddelandet som man skickade ut. De länder som åtnjuter amerikanskt stöd och hjälp. Så att det är en hyfsat lång lista på åtgärder som man hotar med.
Men du nämner sanktioner och du nämner att man kan straffa länder. Vad skulle det betyda för ICC om USA går vidare med de här hoten?
Jag tror egentligen Mark Lamberg är bättre på att förklara, men det är klart, det blir ju ett jättestort problem för domstolen att göra sitt jobb om en del av medlemsländerna inte samarbetar eller känner sig förhindrade att kunna samarbeta fullt ut med domstolen. Så det är klart, det blir en jättestor hämsko för domstolen.
Vi kan skicka den frågan till dig då, Mark Lamberg.
Ja, alltså, som vi precis hörde, så en del av det är ju resebegränsningar för vissa nyckelpersoner och domstolens personal till USA. Det är en sak. Men sen har det också handlat om att man har förhindrat de här personerna från använda amerikanska banktjänster. Alltså man tänker på Visa och Mastercard. Så då är det så att chefsåklagaren, de två biträdande chefsåklagarna och åtta domare, de har ju då blivit blockerade från finansiella tjänster, så de kan inte använda sina banktjänster på det sättet som alla vi andra kan göra dem. Med Mastercard och Visa och kan inte använda...
De kan inte ha ett betalkort liksom.
Nej. Och det som... Så har det varit nu ett tag. Och det som USA nu hotar med, det är många olika saker, men det som man fruktar kanske mest, det är att man riktar de här sanktionerna mot domstolen så att domstolen inte kan betala sina räkningar, inte löner, underhåll av lokaler, städning och så vidare. Och en domstol kan ju inte fungera på de premisserna. Och det hotet får genomslag på det sättet att USA kan ställa de kraven mot europeiska banker, att om ni vill fortsätta handla med dollar, för det måste även europeiska banker göra, så måste ni genomföra de här sanktionerna. Så det är ett verkligt och reellt hot. Och då är det ju viktigt, som jag ser det, att länder som Sverige och andra länder som stödjer domstolen backar upp domstolen och försöker minska konsekvenserna av de här hoten, av de här sanktionerna.
För vi har sökt utrikesministern för att vara med och prata om just vad Sverige kan göra. Men vad ser du? Vad kan Sverige och EU göra för att på något sätt backa upp sin domstol?
Ja, en del som domstolarna gör, och där kan det behövas stöd från medlemsstaterna, det är att domstolen använder ju amerikanska tjänster, till exempel dataprogram Microsoft, som vi alla andra gör. Och där har de bytt över till, vad jag förstår, tysk programvara nu. Och sen handlar det då om ekonomiska skador i den bemärkelse, i den utsträckning som åklagare, biträdande åklagare, domare drabbas av ekonomiska skador, så ska ju försöka avhjälpa det eller kompensera dem. EU har ju då vad man kallar en sån här blocking statute, alltså lagstiftning som redan finns på plats. Man kan utnyttja såna här situationer och förklara att sanktionerna ej är giltiga i Europa och kompensera personer, företag och organisationer som drabbas. Så det är ett alternativ som man kan använda, men
då måste EU gå i clinch med USA ganska rakt på.
Ja, då måste EU gå i clinch med USA. Det kan ju vara förknippat med en kostnad, så det är många olika saker att ta hänsyn till här.
Mm. Tack så mycket, Mark Lamberg, alltså folkrättsprofessor vid Stockholms universitet, och Patrik Holmström, vår utsända i Nordamerika.
Tack. Studio 1 till Peter här. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Ebba Björk och för tekniken står Lisa Nilsson.
Och det är tusentals just nu som är på sommarläger runt om i Sverige. Och i Stockholm blir kollo allt populärare, särskilt bland barn i ytterstadsområden som Järva och Skärholmen, där det inte varit lika vanligt att åka tidigare.
Och för många blir det en möjlighet att komma iväg och träffa nya vänner, men också utvecklas på ett bredare sätt.
Iskallt vatten. Jag fryser till döds.
Vide har precis kommit upp ur vattnet. Han virar handduken om sig och sätter sig i gräset vid kompisarna, tvillingarna Liu och John.
Ja, man bara...
De är på utflykt vid en vik, en bit från Kollogården på Barnensö i Stockholms skärgård. Här breder en stor gräsyta ut sig ner mot en liten sandstrand och runt viken står träden tätt. Det är soligt men blåser kallt. Nu är det bara 3 dagar kvar av det 2 veckor långa lägret för barn i mellanstadiet. 12-åriga Vide, Liu och John är här för 3:e gången och minns hur det var den första sommaren.
Det kändes läskigt för jag trodde att en monster skulle komma på natten. Men när jag träffade nya vänner, då var jag inte orolig längre. Därför jag var samma rum som några killar. Jag sa hej. Så jag vet inte, vi blev bara vänner.
Det känns jätteläskigt på början. Men på typ dag 5, du kommer bli vän med alla. Lita på mig. Jag trodde jag inte skulle vara vän med någon.
Typ veckan, typ första veckan är över. Mm. Då känner man alla. Då är man glad. Då är det så här happy life.
Ja.
Första året var det inte de själva som kom på idén. Det var föräldrarna som föreslog kollo. Och först kändes det så där. Det var långt hemifrån, de kände ingen och ingen mobil på 2 veckor. Men de ville testa.
Ja, och så var det jättekul. Jag träffade nya kompisar. Maten okej, frukosten, samma sak. Gröt. Men de har ju nybakat bröd.
Ja.
Och jag brukar ta kakao, socker och sen lite mer socker på. Så det är jättegott. Och smör.
Det är högt tryck på kollo i Stockholms stad. I år väntas drygt 6 600 barn åka. Samtidigt har det länge varit få barn som sökt från områden där många familjer har det tufft ekonomiskt. Därför har kommunen de senaste 3 åren försökt nå fler. Bland annat genom att göra kollo gratis för hushåll med en total inkomst under 30 000 kronor i månaden. Och det har gett effekt. I år väntas lite mer än 1 300 barn från Järva, Skärholmen och Hässelby, Vällingby åka. Det är drygt 400 fler än för 3 år sedan.
Okej, ska vi börja? 3, 2... Okej. 3, 2, kör!
Ja, men liksom 3, 4 kungar.
En bit från strandkanten har några brett ut sina handdukar i en ring i gräset och spelar kort.
Håll
i
era kort.
Nästa gång får Stefania bara en.
Stefania har redan åkt ut 2 gånger men får fortsätta spela ändå.
Du får kungen och jag får S.
Hon är på kollo för första gången. Det var hennes mamma som tyckte att hon skulle åka.
Jag var jätterädd. Jag sökte efter den här kollot på Instagram, Facebook, TikTok, överallt. För jag ville se om jag kommer känna mig typ bra där. Och för jag ville typ inte så här, alltså, jag vet inte, känna mig orolig eller åka hem.
Men så blev det inte. För Stefania hamnade i samma rum som Lova.
Och sen så höll vi på att packa upp. Och då så typ började vi bara snacka lite. Och sen så... Ja, så började vi leka rätt mycket tillsammans och sen blev vi bara kompisar. Ja. Ja, vi har ganska roligt för vi skrattar varje natt. Vi är ganska högljudda så kommer hela tiden leder och säger det är tyst och släkt.
De sitter tätt intill varandra på Stefanias handduk. Och de har redan planer på att ses när de kommer hem.
Vi skulle ta ju väl varandras nummer och så skulle vi åka till Nacka Fårum tillsammans.
Vi bor ju typ en timme ifrån varandra.
Borta vid grillplatsen har ledarna börjat ställa fram stora bläck med mat. Det är dags för lunch och barnen rusar dit över gräsmattan.
Vill du ha ketchup?
Ja.
Vill du ha sån där gurka som är i den här burken? Så,
har ni ingen dressing?
Vi har...
Vide, Liu och John hamnar långt fram i kön och får varsin hamburgare. De tar med sig maten ner till bryggan.
This shit was gas, alltså.
Det är så man säger. This shit was gas.
Deras tredje kollosommar är snart slut. Och de berättar att de har förändrats.
Jag har börjat vara mer ute. Därför förut var jag mycket hemma. Förut var jag ganska blyg att prata med folk. Men nu på kollo har jag vänt mig med att prata med olika personer. Och nu pratar jag mycket ibland.
Jag har faktiskt känt mig mycket modigare än vad jag var. Så här, jag har vågat klättra, jag har vågat hoppa från långa grejer. Jag har vågat prata mer, jag har blivit mer ute. Man blir mer som en social person, naturperson tycker jag.
Ja, jag brukar förändra. Alltså jag är social utanför kollo, men efter kollo känner jag mig mer social.
Jag pratar mer, jag har mer energi och vill inte ha min mobil så mycket. Jag vill vara så här ute ganska mer.
Ja, om jag fick välja att hänga med typ kollo och mina vänner eller mobilen, jag skulle nog välja kollo och mina vänner.
Och reporter här var Saga Nyström Holm.
Och nu... Ja, nu då, om önskan att leva för evigt. Biohacken och techmiljardären Brian Johnson, han hävdar att han har klonat sig själv i ett nytt försök att stoppa åldrandet.
Ja, men vad är det han har gjort egentligen? Anna Falk, du ska få hjälp oss reda ut det här. Du är professor i utvecklingsbiologi vid Lunds universitet och du forskar på, och häng med nu, inducerad pluripotent stamcellsteknik. Välkommen.
Tack så mycket.
Du, vad är det han har gjort, den här mannen som säger att han har klonat sig själv?
Ja, jag skulle vilja säga att han har inte riktigt klonat sig själv, men han har skapat sina egna personliga stamceller. Och just de här cellerna han har tagit fram då, med en teknologi som heter reprogrammeringsteknologi, det har han, de stamcellerna, de är mycket unga. De är ungefär som ett mänskligt embryo som är 5,5 dag gammal. Så sådana personliga celler har han tagit fram.
Okej, men hur skapar man stamceller då?
Ja, det är en teknologi som upptäcktes, eller uppfanns kanske man ska säga, av en japansk professor, Yamanaka, 2006. Och det är faktiskt en teknologi som fyller 20 år i år. Och med den teknologin så kan man backa celler i utvecklingen, vilket är ju helt otroligt. Man trodde ju att utvecklingen alltid gick framåt tidigare, det vill säga man blev äldre och äldre. Men här kan vi alltså ta, som vi gör i labbet, en hudcell från vem som helst och backa tillbaka i utvecklingen genom att stoppa in ett antal gener. En reprogrammering kallar man det för. Så då backar man cellerna från, ja, hur gammal man nu är, den här personen man tar 50 år kanske, och så backar man cellerna bak till att bli 5,5 dag gammal.
Men vad är grejen med stamceller då? Varför vill man kunna tillverka sådana?
Grejen med stamceller är att de kan dela sig oändligt för det första. Så man kan få oändligt mycket stamceller. Och just den här typen av stamceller som är så unga kan också sen mogna ut och bli vilken typ av cell i hela kroppen. Så man kan alltså ta fram från stamcellerna oändligt många hjärnceller eller hjärtmuskelceller eller benceller eller blodceller eller vad du nu är ute efter för celler.
Men det här som du säger, 5,5 dag gammal, vad spelar det för roll om det med 5,5 dag eller 1 år eller 10 år?
Ja, 5,5 är ju just att de cellerna i den mänskliga utvecklingen, då, när man är 5,5 dag gammal, då är man ju en klump av celler. Men i den klumpen så finns de här pluripotenta cellerna, just de här som är så stor potential som kan bli alla celler i hela kroppen. Du vet, när man är 1 år gammal, då har man ju utvecklats olika, alltså alla vävnader. Då finns inga celler i den, vid den åldern som kan bli allt.
För när vi säger 5 dagar, det är inte efter födsel utan det är
det är efter befruktningen.
Ja, precis. Men det här med, för Brian Johnson då, han talar om att han ska odla nya organ från de här stamcellerna. Hur realistiskt är det då?
Ja, men lite realistiskt skulle jag säga. Men där vi är nu, forskningsmässigt, så kan vi ju odla fram alltså nya celler till hjärnan till exempel. Och då, om man har en sjukdom där celler i hjärnan dör, till exempel Parkinsons sjukdom, så dör ju de som, celler som producerar dopamin. Då kan man ju från de här stamcellerna odla fram nya dopaminproducerande celler och transplantera till de här Parkinson-patienten. Så det är väl egentligen där forskningen försöker driva på. Att cellterapi helt enkelt. Och det finns fler sjukdomar där celler dör eller skadas. Vid en hjärtinfarkt då dör ju hjärtmuskelcellerna. Då kan man odla fram nya. Men hela organ, dit har vi inte riktigt kommit än. För att det är ju ofta många typer av celler som behövs för att bilda ett organ. Och det vi kan bäst nu är ju en eller några stycken celltyper.
Men var exakt är vi i forskningen nu? Kan man så att säga boka Parkinson? Eller hur långt har vi kvar?
Ja, men alltså det är ju, man kan inte riktigt bota Parkinson, men man har gjort, och det är precis nu kan man säga, så kom det ut en studie från Lunds universitet med professor Malin Parmar som har lett, där hon har transplanterat då 8 patienter med såna här dopaminproducerande nervceller som är framtagna från såna här stamceller till patienter. Och i den här första kliniska prövningen så tittar man ju mest på säkerhets och så vidare. Men man ser ju att cellerna överlever och patienterna blir lite bättre också. Första studien så är ju inte det som är primära målet, utan det är att det är säkert och det inte är, man blir sjuk av cellerna.
Men du nämnde det här med nya organ. Hur långt bort är det?
Det vi gör då i forskningslabbet också, det är att vi gör små miniorgan för studier, framförallt nu för att titta på hur utvecklas hjärnan till exempel. Då gör vi små minihjärnor i labbet, men de är ju väldigt förenklade. De är inte som våra hjärnor med alla de celler, men de är mer och mer komplexa, men de är väldigt små då. Och då kan vi ju studera hur utvecklas hjärnan, den mänskliga hjärnan. Och det har man inte kunnat göra innan man kunde ta fram de här stamcellerna.
Tack så mycket, Anna Falk, professor i utvecklingsbiologi vid Lunds universitet. Med studie 1 blir det efter 4:45 Ekot. Då så ska vi bland annat tala om korrespondentmiddagen, Vita huset korrespondentmiddag som ju avbröts av skottlossning sist. Ikväll görs det ett nytt försök.
Klockan är 4:15 och du lyssnar på Ekot. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly från elden från turistön. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och hör om hur Amsterdam vill minska invånarnas köttsug. Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar i Frankrike, där har över 40 000 personer nu evakuerats på grund av de omfattande bränderna som pågår. På plats i Arcachon utanför Bordeaux finns vår utsände Karin Arbsjö. Karin, hur ser det ut där du är nu?
Jag är i Arcachon som ligger på andra sidan bukten från den här halvön Cap Ferret, där man evakuerade alla invånare i natt och nu på morgonen. Och Lège Ferret lite längre norrut, och härifrån ser man brandröken tydligt på himlen, och på väg hit så kände man också brandröken, lukten av brandrök väldigt tydligt.
Och hur går släckningsarbetet?
Det är en besvärlig situation. Man har sagt att det kommer vara ganska mycket vind nu på eftermiddagen, vilket försvårar släckningsarbetet. Så vad jag har hört så är inte alls bränderna under kontroll.
Mm. Och häng kvar, Karin. Ekot har pratat med en av dem som tvingats lämna Cap Ferret. Det är Sofia Krigsman och hennes familj.
Igår så vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen, och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd, och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen, och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
Ja, vi hörde alltså här Sofia Krigsman, en av alla de som tvingades evakuera från Kap Ferret, den populära turistön. Ja, Karin Arpsjö, vad kommer hända med alla de som har tvingats evakuera nu?
Ja, här i Arcachon så har det funnits ett center för att få hjälp att ta sig vidare helt enkelt, och ett center där man har kunnat få mat. Och i orterna längre inåt landet så har man upprättat center där man kan sova i till exempel kulturhus och sådär. Så att folk får hjälp, och det skickas ut varnings-sms. Det kom alldeles precis nyss ett varnings-sms då, väldigt högt ljud som göd här där jag befinner mig i många mobiler om vilka som är de senaste orterna som evakueras.
Hur är stämningen bland de evakuerade?
De jag har pratat med var lättade, sorgsna över branden, men såklart lättade att ha fått hjälp att ta sig därifrån.
Och hur är brandsituationen i resten av Europa, Sydeuropa?
I Spanien är det ju en väldigt svår situation runt Madrid, i regionen runt Madrid. Där rasade flera stycken stora bränder, och tre av dem ska ha liksom gått ihop till en stor brand. Och även där så ska uppemot 20 000 personer ha evakuerats.
Tack Karin Arpsjö, med oss direkt från Arcachon i Frankrike. Och ja, både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka två plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
Jo. De behövs. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt. För flyg är inte som en bil, att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
Och leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknats. Reporter Mattias Plejel. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
Bolagets huvudägare, som alltså själv är läkare, var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal, och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget.
vart har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Så är det och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
Också i Halland ska nu hanteringen ses över. Regionråd Mikaela Waltersson.
Jag tänker att vår upphandlingsenhet får titta på detta. Det är ju, hela den här grejen är ju jättekonstig.
Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
Reporter här Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet och han ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes för 4 år sedan till över 5 års fängelse. Bevistalan har idag väckts mot den pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Vi har åklagare Jenny Örn.
Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
Reporter var Victoria Scott. Och ett av vapnen som pojken ska ha använt sig av vid skjutningen kan ha tillhört polisen. Det har framkommit i förundersökningen, det rapporterar P4 Gävleborg. På pistolen av märket Sig Sauer som polisen använde som tjänstevapen fram till 2023 är texten "Tillhör polisen" ingraverad. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats i huvudstadsregionen.
Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Idag har Sverigedemokraterna inlett sin valspurt och en fråga som dök upp handlade om etnicitetens roll i politiken. Något som partiledaren Jimmy Åkesson tar avstånd ifrån. Alla som har svenska pass är svenskar, menar Jimmy Åkesson.
Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik, det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också, att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter.
Ja, den här frågan kommer upp för att SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sa till tidningen ETC att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Men Jimmy Åkesson vill inte tala om etnicitet. Samma regler ska gälla för alla med svensk pass, säger han.
Ja, i princip. Sen är det klart att man ska, precis som andra länder har gjort, kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel, om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ändå ligger lite bortom liksom grundprincipen.
Sverigedemokraterna inledde sin valspurt med en turné längs Göta kanal som inför förra valet. Och partiledaren passade på att kritisera Socialdemokraterna. Om Magdalena Andersson vinner valet blir det straffrabatt för våldtäkt, säger Jimmy Åkesson. I Sverige dömer domstolar ut samlade straff när en brottsling döms för flera brott samtidigt. Kritiker som SD menar att det kan uppfattas som att de sista brotten blir billigare. Serievåldtäktsmän får större rabatt när de begår fler våldtäkter enligt SD.
Ja, nu lägger vi fram förslag som vi ska rösta om här om knappt en månad, där vi tar bort de här straffrabatterna för våldtäkt.
Reporter Jonas Fredén. Till Nederländerna nu. Sen i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i huvudstaden Amsterdam. Målet är att minska köpsuget efter hamburgare, bensinbilar och flygresor. Och den som ligger bakom förbudet är lokalpolitiken Anke Backer.
We want to move to a society that's sustainable. And for us, when seeing big billboards with commercials that asks for people to do opposite things, it's not consistent and it's actually a bit hypocrite.
Vi har som mål att bli klimatneutrala och halvera köttkonsumtionen. Då ska vi inte ha stora reklampelare som uppmanar människor att köpa de produkterna. Det vore hyckleri, säger Anke Backer. Det var hon som tog initiativ till förbudet mot reklam för kött och fossila produkter. Backer hoppas att andra nederländska städer ska ta efter och att det ska få folk att ändra sin konsumtion. Hon pekar på tidigare förbud mot rökning som har förändrat människors beteende. Jorentje Mackenbach jämför också med rökning. Hon är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus där hon forskat kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon tror inte att förbudet kommer få någon större direkt påverkan på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas när det gäller sociala normer kring kött och fossila produkter.
But still the symbolic value of changing social norms around consumption of meat and consumption of fossil fuel based traveling for instance, I don't think that should be underestimated.
Om andra städer följer efter kan det påverka människors preferenser på lång sikt, säger Jorentje Mackenbach. Andreas Liljeheden, Amsterdam.
Vädret så imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och med det sätter vi punkt för Ekot kvart i fem. Producerat har Daniel Klargjort.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme.
Och inte så lång stund kvar till kvällens korrespondentmiddag i Washington DC.
Den förra avbröts ju av skottlossning. Jinne Lindberg var där då och om en stund ska hon dit igen. Och så mer USA.
Återigen, nya amerikanska tullar mot 60 länder från och med idag. Och så Ukraina.
Ett nytt mål för landets attacker mot Ryssland, ett e-handelsbolag.
Och sen läget i Venezuela en månad efter jordbävningskatastrofen. Mattias Rensmo, Helene Benn och mer till kvart i sex.
Och vi börjar då med dramatiken för 3 månader sedan när Vita husets årliga korrespondentmiddag i Washington avbröts av skottlossning, och ikväll så ska middagen fortsätta.
Och både den amerikanska presidenten och flera regeringsmedlemmar var där när smällar plötsligt hördes. Så här beskrev Donald Trump det som hände.
A man armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person.
Han är en sjuk person. Han stoppades av modiga medlemmar från säkerhetspolisen, sa Donald Trump om den misstänkte skytten.
Med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg, som var en av de korrespondenter som tog skydd under ett bord när det här pågick. Och ikväll så fortsätter då korrespondentmiddagen. Hur känns det att gå dit igen?
Ja, det känns bra tycker jag. Jag ser fram emot kvällen och jag ser fram emot att få uppleva det här klassiska, traditionella evenemanget i Washington på första parkett. Och jag ser förstås fram emot att den här gången förhoppningsvis få gå på en korrespondentmiddag helt utan skottlossning och utan våld.
Hur har du och dina kollegor pratat inför kvällen?
Ja, vi pratar om att det blir ett annorlunda evenemang ikväll än vad det var i april, och det blir annorlunda på flera sätt. Man har ändrat på upplägget på den här tillställningen efter det som hände i april. Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är runt 700 inbjudna den här gången istället för drygt 2000 som det var i april. Det är en annan mindre lokal, det är ett annat hotell i centrala Washington. Det är betydligt mer säkerhet och det är lite mer nertonat. Det är en annan klädkod, det är inte lika mycket galastämning och programmet har kortats lite grann. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller, så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma, och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president, och han har ju gjort det som till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
Vi ska återkomma till det, men du var ju inne då på den här kvällen den 25 april att det var då det var 2000 personer där. Vad var det som hände?
Ja, det här var ju ett attentat som enligt åtalet nu i efterhand var riktat mot president Donald Trump. Det var en man som alltså hade lyckats ta sig in på hotellet. Han hade checkat in som gäst på hotellet och i och med det hade han lyckats ta sig förbi säkerhetskontrollen. Och han var beväpnad med både flera skjutvapen och flera knivar och rusade genom säkerhetsspärren när vi gäster redan satt på plats. Och han tog sig ju väldigt nära balsalen där vi alla satt. Vi hörde hur det utbröt skottlossning. Vi som var i salen kastade oss ner under borden för att ta skydd. Och för oss, jag satt allra närmast ingången där skotten hördes, och där var det väldigt tydligt att det var skottlossning som pågick. Så att vi kastade oss under borden för att ta skydd. Insatsstyrkan kastade sig in i rummet för att blixtsnabbt föra bort ministrarna och föra bort Donald Trump. Och under några, ja, det kändes evighetslångt, men det var bara några minuter, men plågsamma minuter, så tog vi skydd under borden utan att veta vad det här var, om det var en pågående terrorattack eller inte. Den här mannen kunde alltså gripas, han är 31 år, han kom från Kalifornien och han är nu åtalad, så att rättegång väntar. Han är anklagad för bland annat mordförsök mot Donald Trump.
Och där med säkerheten då, på vad sätt tänker man annorlunda, tror du?
Ja, det är ju alltid stort säkerhetspådrag så fort Trump är i närheten. Men nu har Secret Service ändrat på några rutiner jämfört med förra gången på Hilton Hotel. Jag var förvånad vid den här tillställningen i april över att jag till exempel bara behövde visa upp min festinbjudan, mitt inbjudningskort på en kartongbit och inte mitt ID-kort. Men den här gången kommer det definitivt vara ID-kontroller. Det kommer också vara en speciell ingång för oss inbjudna ikväll. Det var det inte förra gången, så att då blandades man med andra hotellgäster i lobbyn till exempel. Så att en del sådana förändringar kommer det vara idag.
Hur, för nu ska den här middagen återupptas så att säga. På vilket sätt då? Hur går en sån här middag till?
Ja, det här är en middag som hålls varje år, har gjort det i många, många år, och den anordnas alltså av en journalistorganisation. Man kan ju tro att det är Vita husets middag, det är det inte, utan det är Vita husets presskår, alltså journalistorganisationen som håller i den här middagen. Och journalistorganisationen delar också ut priser ikväll, så att det blir prisutdelning för journalistiska insatser. Det blir musik, det blir sittande middag, trerättersmiddag. Och så hör det då till traditionen att presidenten brukar bjudas in. Det brukar också oftast vara en komiker som är värd, som brukar driva med presidenten och driva med medierna och vissa kända journalister som är där för att roasta presidenten och kändisarna. Allt sånt blir annorlunda med Donald Trump. Det kommer inte vara någon komiker ikväll, utan det är en magiker som ska göra någon sorts tankeläsningstricks ikväll. Och sen blir det annorlunda därför att talet som presidenten håller brukar vara ganska ironiskt. Presidenten brukar rikta giftpilar mot vissa journalister, men det är ändå liksom en lättsam ton. Och presidenterna brukar hylla pressfriheten, det är det de landar i. Donald Trump är ju milt sagt inte känd för att hylla pressfriheten, så att det här blir på många sätt en annorlunda korrespondentmiddag. Och vissa är ju kritiska och säger att det här riskerar att normalisera eller förminska Donald Trumps angrepp mot medier. Så att vi får väl se vad han säger ikväll.
Har hans inställning till media och hans angrepp, har det på något sätt förändrats?
Nej, det kan inte jag se. Han talade ju precis timmarna efter attentatet i april, när han höll presskonferensen i Vita husets pressrum, och det var fullt med journalister där, fortfarande i balklänning och smoking. Då pratade han om att det här var en fruktansvärd händelse som har fått oss att enas. Jag ser inga sådana tecken efter det. Dagen efter anklagade han medierna för att vara medskyldiga till det här attentatet. Och han har ju gång på gång angripit medierna för det han menar är fake news, som han brukar säga, falsk rapportering. Och han tar ju också ofta till juridiska åtgärder, alltså stämmer både mediehus, redaktioner och enskilda journalister för rapportering han menar är felaktig.
Du sa ju att det inte är lika uppklätt den här gången, men ändå, det är några timmar kvar till du byter om. Vad ger en sån här korrespondentmiddag?
Ja, det ger, förutom en festlig kväll, så ger det faktiskt en möjlighet att uppmärksamma pressfriheten, en möjlighet att betona hur viktigt det är med journalistik. Och förstås, för min del som korrespondent och reporter, också en möjlighet att se och höra Donald Trump på nära håll. Det här är ju också ett tal som jag och alla andra journalister i rummet kommer bevaka och rapportera om, naturligtvis. Så att det är både journalistiskt intressant, men det är också en möjlighet att just tala om vikten av pressfrihet, vikten av korrekt journalistik.
Apropå Trumps inställning till journalister just, du har beskrivit i ditt sommarprat, tror jag, bland annat om hur man som journalist i USA, om man bevakar Donald Trumps valevent till exempel, blir en bricka på något sätt i hans show. På vilket sätt?
Ja, så är det. Och det här är ju någonting som har genomsyrat Trumps politiska kampanjer, och som också genomsyrar hans tid nu som president. Att han använder sin kritik mot medier som en del i sin politiska strategi. Det vill säga, han utmålar medier som en form av politiska motståndare. Och det där märker man ju på alla tal som jag bevakar som Donald Trump håller, så kommer ju den här kritiken mot medierna några minuter in i hans framträdande. Vi journalister brukar stå i en särskild inhägnad bakom kravallstaket, och efter några minuter så vet man att då kommer det första angreppet, där Trump säger att medierna är fake och de visar inte hur långa köer det är till det här evenemanget och de rapporterar felaktigt, och så vänder sig publiken om och buar. Och det där blir på något sätt en del av hans strategi, att han utmålar alla som granskar honom, oavsett om det är medier, domstolar eller politiska motståndare. Han utmålar dem som en form av fiender, och det går hem hos många av hans väljare som motiveras också av den här kritiken mot medier.
Så vad har du för förväntningar inför kvällen när det gäller Trumps tal och det här att träffa dina kollegor?
Ja, jag tror att det här, att han kommer passa på tillfället att fortsätta med sin mediekritik. Det finns ju vissa som tror att det kommer komma nya uppgifter om, alltså nya besked om stämningar mot olika medier. Det har jag inte sett några sådana bekräftelser på. Han har ju nyligen stämt Wall Street Journal och New York Times till exempel, även om man där har dragit tillbaka stämningsansökan mot vissa specifika New York Times-journalister. Men jag tror att det generellt blir ett tal från Donald Trump som handlar om hans kritik mot medier i allmänhet och förmodligen, det skulle inte förvåna mig, mot vissa namngivna journalister i synnerhet. Det har vi ju hört honom komma med den typen av angrepp mot journalister som han menar är rapporterar i hans ögon på ett felaktigt sätt. Och då brukar han ju inte hålla tillbaka. Det tror jag inte han kommer göra ikväll heller.
Då får vi se vad som händer ikväll. Tack så mycket för att du var med nu. Gina Lindberg, alltså vår korrespondent i Washington.
Och vi ska stanna kvar i USA här i Studio 1. Det ska handla om de nya tullarna som ersätter de gamla mot 60 länder och som införs från och med idag.
Här i studion finns Harry Flam som är professor i emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen hit.
Tack.
Trumps regering, han använder sig av nya regler för samma tullar kan man väl säga ungefär. Är det samma tullar?
Ja, i stort sett är det det. De är på 10 och 12,5%. Ja. Mm.
Och de här tullarna, det har funnits ett drygt år nu. Hur skadligt har det här egentligen varit?
Ja, man kan väl säga att det har varit skadligt. Men den som skadas bäst här, det är ju den amerikanska ekonomin. Det är inte länder utanför USA, utan det är USA självt.
Men har omvärlden påverkats alls, eller?
Ja, det är klart att enskilda företag som exporterar mycket till USA har naturligtvis påverkats. För svensk del så kan man peka på fordonsindustrin, tunga maskiner och läkemedel framför allt. Men företagen har ju också lyckats anpassa sig lite grann till det här. De har, i vissa fall så har de egen produktion i USA, man har ökat produktionen där eller så har man styrt om exporten till andra länder.
Har Donald Trump underskattat påverkan på den inhemska ekonomin i USA?
Ja, det tror jag. Om man överhuvudtaget har haft en tanke på det. Alltså det främsta syftet med de här tullarna, det är ju för det första att ge intäkter till den amerikanska statskassan. Och det andra syftet, det är ju att dra investeringar till USA från länder som nu exporterar, att etablera produktion i USA.
Och hur har de syftena fungerat?
Ja, när det gäller tullarna så kan man konstatera att till idag så har den amerikanska statskassan fått in netto ungefär 2000 miljarder kronor. Nu fick ju Trump eller USA betala tillbaks en stor del av de tullar som togs upp till och med februari därför att högsta domstolen underkände motivet för tullarna. Men nettot är ändå 2000 miljarder kronor. Och då kan man fråga sig vem har betalat det här? Ja, i Trumps föreställningsvärld så är det utländska företag som tvingas sänka sina priser. Men enligt den forskning som finns på det här området så är det inte alls på det sättet. Utan det är nästan till 100% amerikanska företag och hushåll som betalar den här skatten som det är på import.
Och det spädde på inflationen då, eller vad blir effekterna?
Ja, priserna stiger naturligtvis. Inte bara på importerade varor utan amerikanska producenter av varor som konkurrerar med den här importen, de kan ju också höja sina priser. Amerikanska bilfabrikanter till exempel kan höja priserna på sina fordon.
Det har lite de bättre vinstmarginaler.
Ja visst, det har de gjort också.
Men omvärlden då i så fall, hur kommer det sig att vi inte har påverkats mer?
Ja, det här är ju en skatt på all import, eller det mesta av importen till USA. Om vi tar Sverige som exempel, vi exporterar ungefär 10% av vår totala exportkort till USA. Och det är ju inte all export som är påverkad av det här. Man kan konstatera idag att exporten har sjunkit med ungefär 15% till USA. Det betyder att svensk export totalt sett har drabbats med minus 1,5%. Det är inte särskilt mycket. Jag menar, exporten fluktuerar år från år ganska mycket. Normalt sett så ökar det med några procent, men ibland så minskar den också.
För jag minns ju när Donald Trump stod i Rosenträdgården och höll upp sina skyltar där med olika länder och hur mycket de borde betala, men så fick de rabatt och skulle bara betala en viss procentsats. Och då var det väldigt svarta rubriker och det målades upp som att det var liksom fara och färde verkligen. Var allt det överdrivet då, eller?
Ja, det kan man väl säga. Alltså effekterna på amerikansk ekonomi har varit negativa, men inte särskilt mycket om man mäter i till exempel BNP per capita eller hushållens reallöner eller konsumtion. Och när det gäller effekterna på omvärlden så totalt sett, alltså man tittar på makronivå, alltså för hela länder, så är effekten knappt mätbar faktiskt.
Men om den är knappt mätbar, det är ändå 60 länder idag där det införs nya tullar. Var slår det hårdast? Var är det mätbart?
Ja, det är alltså för enskilda företag och branscher. För svensk del då, för fordonsindustrin. Polestar till exempel är ju en bil inom Geely-koncernen och tillverkas i Kina. Men de får ju inte säljas längre i USA därför att just de tillverkas i Kina. Så det är ju ett stort avbräck för den koncernen. Men där ingår ju också Volvo som är beroende av att det går bra för det här företaget. Sen har vi läkemedelsindustrin som har drabbats av det här. Men ett undantag där, det är AstraZeneca som har träffat en överenskommelse med USA om att dra ner priserna, sänka priserna på sina produkter och att sälja en del på en speciell handelsplats på nätet för prisreducerade läkemedel. Och i gengäld så har de fått tullfrihet i 3 år. Så det finns många undantag. Mm.
Om vi fortsätter prata om hur saker och ting påverkas. Donald Trump, han bryr sig väldigt mycket om börsen, vad det verkar, om den går upp eller ner. Det var ju stora svängningar först i början, men vart är vi nu?
Ja, där är ju så att amerikansk finanspolitik har varit mycket expansiv. Först under Biden. Biden satsar ju väldigt stora summor på infrastrukturinvesteringar, på forskning och utveckling. Och sen har det här fortsatt under Trump. Trump har visserligen dragit ner på vissa statliga federala utgifter, så välfärdsutgifter i stort sett, men ökat utgifterna på andra områden, framförallt på försvaret. Så det här har ju lett till en väldigt expansiv finanspolitik som har stimulerat den amerikanska ekonomin. Men det finns ju en vägs ände även här. Man kan inte hålla på så här hur länge som helst. Den amerikanska statsskulden är nu rekordhög i fredstid. Mm. Och det har ju lett till oro på finansmarknaden. Vad kommer att hända med den amerikanska börsen? Vad kommer att hända med amerikanska statsskulden? Men sen är det ju också så att samtidigt som det här händer så har vi en investeringsboom i artificiell intelligens, i alla de här datacentren och i alla investeringar i AI-verktyg. Och det har ju också stimulerat ekonomin förstås.
Så för att sammanfatta, just tullarna spelar inte jättestor roll då?
Nej, de gör egentligen inte det. Man kan ju säga att effekten är kanske störst politiskt, därför att fokus är väldigt starkt på inflationen i USA. Hushållen är uppenbart väldigt oroade för att reallönerna urholkas, och sen finns det alltid vissa priser som uppmärksammas särskilt mycket, och det är ju drivmedelspriserna, alltså bensinpriserna.
Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Harry Flam, alltså professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Då ska vi till Amsterdam, där reklam för bland annat hamburgare, bensinbilar och flygresor numera är förbjudet. Det lokala styret menar att det rimmar bra med deras politiska mål.
Är det här symbolpolitik som begränsar kommersiell frihet, eller kan det verkligen påverka människors konsumtion och klimatet? Vår korrespondent Andreas Liljeheden åkte till Amsterdam.
Do you think it's a good or bad idea, this ban?
Maybe you could start with, yeah.
Utanför Amsterdams centralstation, på en av stans många broar, stannar jag Lisa och Mickey för att fråga vad de tycker om stans nya reklamförbud. Efter en ganska lång paus bollar den osäkra Lisa över frågan till Mickey, och han är bombsäker.
I definitely think it's a good idea, yeah.
Why?
Both in terms of effect and in terms of principle.
Det är ett bra förbud, säger han, både när det gäller effekt och rent principiellt. Han tror att det är något som många medborgare stöttar, och att det kan göra skillnad. För vi vet att reklam påverkar våra val. Det är därför företag lägger så mycket pengar på det.
We know that commercials have effect, that they work. That's why organizations spend a lot of money on them.
Det var den 1 maj i år som Amsterdam blev den första huvudstaden i världen att förbjuda reklam för kött och fossila produkter. Och det är ett brett förbud som gäller i princip överallt i den offentliga miljön. Vid hållplatser, stolpar och husväggar. Det enda undantaget är för mindre lokala företag som får reklamskyltar ute på trottoaren vid sina butiker. Ja, det är i alla fall planen. En bit bort från bron där jag träffade Lisa och Mickey finns det massor med reklampelare på hållplatserna utanför stationen. En av dem visar en köttburgare från en stor hamburgerkedja.
It looks just like they are doing it on purpose at the moment.
Det verkar som de gör detta med vilje, säger Anke Backer. Hon är lokalpolitiker och gruppledare i Amsterdam för Partij voor de Dieren, partiet som jobbar för djurens rättigheter. Det var Anke Backer som tog initiativ till förbudet som hennes parti har jobbat för i många år. Hon förklarar att det har börjat gälla, men förbudet beivras inte. Bolagen har till slutet av året på sig för att rätta in sig i ledet.
It's the last thing they can do at the moment. The enforcement will start beginning of 2027.
För Anke Backer handlar det om att reklamen i den offentliga miljön ska gå hand i hand med deras politiska mål. Amsterdam ska som landet och EU i stort bli klimatneutralt till år 2050. Och staden har också som mål att halvera köttkonsumtionen till dess. Då ska vi inte dra in pengar på reklam som uppmanar medborgare att köpa saker som går emot de politiska mål vi satt upp. Det vore hyckleri, tycker Anke Backer.
So we want to have a sustainable and animal friendly Amsterdam and then try to ask your citizens to do opposite things. We wanted to put an end to that.
Föga förvånande har förbudet fått kritik från de berörda företagen. Köttindustrins förbund betonar att kött ger viktiga näringsämnen, och ett förbud det är ett dåligt sätt att påverka konsumtionsbeteende, tycker de. Och när det gäller det fossila förbudet har Nederländernas reseorganisation sagt att det är oproportionerligt och att det begränsar den kommersiella friheten. Men att företagen skulle kunna stoppa förbudet är osannolikt. Andra nederländska städer har infört liknande förbud, och det har prövats av en lokal domstol i Haag. Och där gick domstolen på politikernas förbudslinje. Så förbudet väntas överleva. Frågan är bara om det kommer få någon större betydelse.
It's about not normalizing it anymore, as we also saw with cigarettes.
Politikern Anke Backer drar paralleller till förbud och konsumtion av tobak. Tidigare rökte folk överallt, men efter diverse förbud ser vi inte rökning lika mycket i den offentliga miljön längre. Det som tidigare var vardag är inte längre normalt idag, säger hon.
So hopefully it will also inspire other municipalities and then it will become less normal and hopefully we'll see it in people's behavior.
Hon hoppas att andra nederländska kommuner tar efter Amsterdam och att de gemensamt kan ändra människors köpvanor. Detta är i alla fall Anke Backers förhoppning. Men en som ser på det mer objektivt är doktor Jorentje Mackenbach, som är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus, där hon forskar kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon ser förbudet i Amsterdam som ett fantastiskt experiment.
This implementation of this advertisement ban is a natural experiment which we can evaluate for its impact on health and the planet.
Visst finns det vissa begränsningar med förbudet, säger hon. Som att man fortfarande kommer kunna göra reklam för produkter som kan förknippas med kött och fossilt. Till exempel vegoburgare eller elbilar. Och man kan fortsätta göra reklam för varumärken, som ett gyllene M, utan att visa själva burgaren.
This is a limitation of the policy, certainly.
Hon tror att det kommer få en liten, direkt effekt på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas, säger hon, när det gäller att förändra sociala normer kring konsumtion av kött och fossila produkter.
We know that social norms do have an enormous impact on consumer preferences and behaviors in the longer term. Not directly, not in the short term, but in the longer term.
Vi vet att sociala normer har en enorm påverkan på konsumenters preferenser på lång sikt. Och det gör i sin tur att människor accepterar ytterligare åtgärder.
Changing social norms also have an impact on the acceptance of additional measures.
Lik politikern Anke Backer pekar Jorentje Mackenbach på tobak och rökning. Där har förbud gjort att de sociala normerna har förändrats radikalt de senaste årtiondena. Idag tycker man inte längre att det är okej att gravida röker till exempel. Och vi accepterar att rökare får stå ut i regnet för sig själva.
We now find it acceptable that smokers have to stand in the rain outside by themselves.
Så kan reklamförbudet i Amsterdam bli en språngbräda för andra bredare åtgärder, så kan det få effekt, tror hon. Jorentje Mackenbach säger att det finns flera andra lokala initiativ i Nederländerna där man har begränsat reklam för olika produkter som snabbmat, alkohol och kött. Men de åtgärderna har inte utvärderats. Däremot finns det studier från Londons tunnelbana där man 2019 införde förbud mot reklam för skräpmat som fick resultat.
So I think those effects are promising also for the Dutch setting.
De resultaten är lovande i vår nederländska kontext, säger hon. De flesta konsumenter jag pratar med i Amsterdam välkomnar förbudet, även om en del är mer tveksamma kring om det kommer påverka deras eget köpbeteende. Men det finns också de som är helt emot förbudet. På en bänk vid en av kanalerna sitter Dimitri.
Ultra left wing. So that's kind of funny because normally all the things that so I should like all day what they're doing but I don't.
Du vet, jag röstar ultravänster, så egentligen borde jag gilla Amsterdams styre. Men nej, det är så himla strikt med alla förbud, säger han. Och reklamförbudet mot fossila produkter och kött, det kommer inte påverka mig för 5 öre.
No, not at all, because if your craving for meat comes from inside, it's not from external impulses. I never buy meat from seeing meat. I buy meat because I know what I can make with meat and what I want with meat.
Jag köper ju kött för att jag vill ha kött, inte för att jag ser kött på en reklampelare. Och förresten kan jag inte köpa lika mycket kött längre, för det har blivit så himla dyrt, säger Dimitri.
Yeah, I do eat a lot of less meat because it's unaffordable.
Men tillbaka där vi började. Till bron borta vid Amsterdams centralstation och Lissa och Mickey. Lissa, som först tvekade länge om vad hon tyckte om förbudet, har nu bestämt sig.
Yeah, I do think that is it's a good idea, especially just don't show it.
Jo, förbudet är en bra idé, säger hon, så länge du bara har förbud mot reklam. Det du inte ska göra, det är att komma med pekpinnar. Sätt upp skyltar som säger, ät inte kött. För då kommer det få motsatt effekt.
I think that if you will show a banner with don't eat meat, it will do the opposite.
Andreas Liljeheden, Amsterdam.
Och nu är vi här i studiet om Ukraina som har riktat in sig på ett nytt mål i sina attacker mot Ryssland, e-handelsbolaget Wildberries.
Enligt Ukraina så spelar det här bolaget en viktig roll i logistiken kring den ryska krigsföringen. Och den senaste veckan så har attacker skett mot 5 stora logistikanläggningar.
Och med oss nu Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare hos Mannheim Swartling och tidigare överste löjtnant. Vad vill Ukraina med de här attackerna?
Ja, i likhet med alla andra attacker vill man minska den ryska krigföringsförmågan. Och nu får man också möjlighet i takt med att producera fler drönare att angripa fler mål. Men det angivna skälet är ju att minska möjligheten för ryska soldater att få drönarkomponenter och personlig utrustning, alltså stridsvästar, västar och annat.
Hur går de till då?
Att de har flygande drönare. Det är propeller på dem. De flyger i 100 km i timmen ungefär. Och det gör ju också att flygtiden till målet, som ju flera av dem har varit ganska långt bort, räknas ju i timmar. Så Ryssland borde haft möjlighet att skjuta ner dem, tycker man. Men det är ju en indikation på att Ryssland inte klarar det. Så att det är mopeder i luften.
Mm. För det här företaget då, Wildberries, har beskrivits som Rysslands svar på Amazon ungefär. Vad spelar de för roll i kriget då?
Sen kriget började så har det kommit mer och mer militär utrustning. Eller sådana här dual use, alltså med fler användningsområden, komponenter. Till exempel nu på senare tid sådana här fiberspolar till drönare. Alltså när man
de går på fiberkabel,
ja,
de här
precis,
drönarna.
När man inte längre kan ha radiostyrda så har man en optisk kabel. Sådana säljs. Drönarkomponenter i övrigt säljs, alltså kinesiska drönare. Stridsvästar, kroppsskydd, hjälmar, uniformer. Och det har varit en ganska viktig del av det som har kallats den folkets militärindustriella komplex. Där den ryska staten inte har kunnat förse soldaterna med den här typen av utrustning. Och då köper man antingen själv från förbandens eller soldaternas sida eller anhöriga och skickar.
Okej, men är det här vad man kallar dual use, alltså dubbelanvändning, eller är det rena militärprodukter?
Både och. Okay. Alltså drönare kan man ju teoretiskt sett använda till rätt mycket, även om de här optiska, alltså fiberkabeldrönarna är ju inte några hobbygrejer. Men stridsvästar, stridsutrustning, ja, då måste man vara en seriös hobbyentusiast för att använda det till något annat när landet är i krig.
Mm. För både Ryssland och det här företaget Wildberries förnekar att företaget ingår i militära logistikkedjor, och de pekar på att civila dödas i attackerna. Hur säkra uppgifter skulle du säga att Ukraina behöver ha för att genomföra de här attackerna?
Ja, det räcker ju med att titta på Wildberries hemsida. Då ser man de här sakerna och återfinner också dem naturligtvis i fronten. Sen kommer ju diskussionen om proportionalitet. Är attackerna mot de här lagren av tillräcklig militär dignitet, alltså militära nyttan, är det så att den då gör att de civila skadorna, alltså proportionalitetsprincipen, gör att är det tillräckligt viktigt, då kan man acceptera civila förluster enligt krigets lagar. Och här menar ju Ukraina, och jag tycker det är rimligt att det är så.
För Wildberries menar ju att det här är ett civilt mål som Ukraina har attackerat.
Ja visst, det är klart de menar det. Alltså den ryska retoriken är ju att Ukraina inte gör sig skyldiga eller inte utför militära attacker utan terrorangrepp. Så ja, men då är ju allting terror från i den ryska retoriken.
Men vilken roll spelar då kan de här attackerna spela i den psykologiska och ekonomiska krigsföringen mot Ryssland?
Här är då bieffekterna, tror jag, oerhört viktiga för Ukraina. Alltså, dels så får man den här riktiga effekten, varorna kommer inte till fronten. Men det är också en stor faktor nu när både för enstaka företagare som blir av med sina lager, det skapar problem. Och de som inte får någonting, alltså kan inte handla, de får ju då problem eftersom det är en stor e-handelskedja. Och sen är det också det optiska. Den svarta röken från de här är till och med tätare och starkare än det som har kommit från raffinaderierna, för det är så mycket plast i de här lagren. Det är dåligt för miljön, men det är bra för Ukraina när det gäller att skapa tryck på ryssarna och förstå att de är i krig.
Så du menar att effekterna är bredare än vad som kan märkas i förstone?
Ja visst, och det här ser man i en otal videoklipp på nätet med ryssar som plötsligt överraskat inser att de är i krig.
För du säger ju att de åker flera timmar, de här drönarna, till och med långt in i Ryssland. Hur stor är Ukrainas kapacitet i dagsläget?
Ja, nu satsar man ju väldigt mycket på alla typer av drönare. Både de små vid fronten, men den här slagen in mot mål långt in i Ryssland, där blir man mer sofistikerad, och snart kommer det också fler ukrainska robotattacker motsvarande de ryska mot Ukraina. Så produktionstakten på den ukrainska sidan, den ökar, så vi kommer att se fler av det här. Och ju större produktionen blir, desto mer kan man bredda målkatalogen. Men det som skiljer sig är att ryssarna uppenbarligen attackerar civila mål, medan Ukraina har i alla fall hittills inte gjort det.
Men själva drönarproduktionen, det klarar man in-house, att säga, i Ukraina, eller är man beroende av omvärlden?
Ja, alltså man är ju beroende av omvärlden, både ekonomiskt och militärt stödet, men drönarproduktionen, där är Ukraina världsledande. Sen kommer man nu att lägga ut delar av produktionen med hjälp av, eller stöd från Danmark, Storbritannien och en del andra länder. Alltså man producerar komponenter, men man själv är de som är bäst.
Men den här breddningen av målen som du nämnde här, vad skulle det kunna innebära?
Ja, det är att vi ser nu att initialt så slog man väldigt mycket mot ryskt luftvärn för att skapa möjligheter att slå vidare in. Sen kom också parallellt med det oljeindustrin, alltså både raffinaderier och utskeppningshamnar. Viktiga militära mål förstås, men också nu firmor som tillverkar optik till robotar, fiberkabeltillverkare. Alltså olika industriella mål i det militärindustriella komplexet. Och också med mycket längre och längre räckvidd, hundratals mil.
För ett problem som Ukraina har är ju de här robotattackerna från Ryssland som ju slår mot alla möjliga mål, även civila då i Ukraina. Kan liksom Ukraina slå ut dem, avfyrningsramper, eller jag vet inte hur man slår ut sådana?
Ja, det blir väldigt svårt. Mycket av det som ryssarna skjuter med är ju från rörliga plattformar, och det där är nog svårt. Och där gäller det att ha ett kompetent luftvärn, alltså Patriot-roboten som vi har talat om tidigare, mot de mest kvalificerade robotarna.
Mm. Och det är ont om Patriot-robotar?
Ja, globalt. Och nu ska ju då Ukraina få licens att tillverka sådana från USA. Där nog del av det amerikanska medgivande kan vara därför att man är orolig över att ukrainarna ska komma i kapp även där teknikmässigt och bli en konkurrent i Europa.
Mm. Och vi har ju sett oljeindustrin som du säger, nu har vi det här e-handelsföretaget. Finns det fler mål som du ser i kikan?
Ja, alltså fler mål inom det militärindustriella komplexet. Alltså nu kan man gå på mindre tillverkare eller tillverkare längre bort. Så att slår man ut en fiberkabeltillverkare, ja men då är mycket vunnet. Men finns det fler så ja men då kan ju de ersätta det.
Mm.
Joakim Paasikivi, seniorpolitisk rådgivare hos Mannheim & Swartling. Tack så mycket.
Tack.
Vi ska till Venezuela nu. Idag är det en månad sedan landet skakades av kraftiga jordskalv med en magnitud på 7,2 och 7,5.
Och förödelsen blev enorm med tusentals döda, skadade och saknade i rasmassorna.
Sara Heyman, du är radions utsända i Latinamerika. Du är med oss från Argentina, Buenos Aires där. Om vi pratar om Venezuela då, det tog lång tid innan hjälpen kom igång. Siffrorna på döda och skadade var länge osäkra. Har bilden av den här förödelsen klarnat nu?
Den har klarnat, den fortsätter att klarna, men den är långt ifrån klar kan man väl säga. Dödssiffran har ju som du säger stigit allt eftersom och nu är den uppe på runt 5400. Men det är ju bekräftade fall och som ni sa här så är det ju långt fler försvunna. Så den egentliga dödssiffran är mycket högre. Fortfarande saknas tusentals människor. Och det är också så att Venezuela har inte haft någon ordentlig folkräkning på väldigt många år. Så att det är väldigt svårt att veta och liksom ta reda på hur många som har dött helt enkelt. Men vi pratar också då om 17-18 000 skadade personer och lika många hemlösa. Och förutom då det mänskliga så har vi förstörd infrastruktur, vägar för viktiga transporter. Världsbanken gjorde nyligen en uppskattning här på skadorna på byggnader och de beräknas uppgå till ett värde av närmare 20 miljarder dollar. Och sen sånt som man kanske inte tänker på i akuta skedet är ju också till exempel skolgången som blir avbruten för runt 24 000 barn nu som inte kan gå i skolan. Så det är väldigt mycket som påverkas.
Ja, läget i Venezuela var ju ansträngt redan innan den här katastrofen. Hur har landet klarat av att hantera de här jordbävningarna?
Ja, det här var ju redan för de här jordbävningarna en av världens största humanitära kriser. 8 miljoner människor bedömdes vara i behov av humanitär hjälp före jordbävningarna. Sen har man kunnat plussa på runt 1,4 miljoner. Det har ju gått många år där befolkningen lider brist på livsmedel, mediciner, det är utbredd undernäring bland barn. Närmare 8 miljoner människor har lämnat landet de senaste 10 åren i en migrationsvåg som saknar motstycke. Och det är ju också framförallt unga vuxna som har lämnat landet. Så att det är inte bara misären så, utan de saknar ju också arbetskraft. Människor som ska ha de funktionerna som samhällsbärande funktionerna som behövs. Som sjuksköterskor och bygga hus och laga hus och vara lärare och så vidare. Så att det saknas liksom allting i Venezuela redan sen tidigare.
Det är ju många parametrar här som du målar upp. Det finns ingen ordentlig folkräkning och folk lämnar landet och det är osäkra siffror på hur många som är döda och skadade och förstörd infrastruktur. Och det här kommer liksom ovanpå hur hårt ansträngt läget var redan innan. Vilka hjälpbehov är mest akuta just nu?
Ja, det akuta skedet efter jordbävningarna är ju passerat så här en månad efteråt förstås. Men det ligger fortfarande massa kroppar under rasmassorna. För det finns fortfarande många områden dit maskiner och resurser som behövs för att få loss. Det är ju höghus som har rasat ihop. Så det är fortfarande många områden där man är i det skedet att det är rasmassor med människor eller kroppar under. Så det är fortfarande där man befinner sig på många områden. Sen så är det ju andra ställen där man har fått upp alltså tillfälliga boenden och så. Och World Food Program är inne med mat och andra organisationer också förstås. Så att det handlar fortfarande om att få rent vatten och mat till tusentals människor.
Och vi har ju hört rapporter idag att en människorättsorganisation varnar för att hjälpen till nödställda på något sätt då kan komma med motkrav om lojalitet med regimen. Vad vet du om det?
Ja, men precis. Både chefen för en människorättsorganisation, Provea, som jag intervjuade då, och andra experter inom på mänskliga rättigheter och journalister som hördes av USAs kongress nyligen har sagt samma sak. Att hjälpen som kommer nu måste kanaliseras genom FN och inte distribueras via lokala partigrupper. För man har sett vid tidigare katastrofer, de har ju drabbats av stora översvämningar med mera, att regimen så att säga drar nytta av kriserna och helt enkelt diskriminerar hjälpbehövande. Att man kräver lojalitet i utbyte för att dela ut livsmedel, eller att oppositionella kanske inte får samma hjälp som de andra. För det finns ju väldigt lokala partitrogna som jobbar med bland annat livsmedelsutdelning.
Ja, och nu är ju Nicolás Maduro, den tidigare presidenten, fängslad i USA. Delcy Rodríguez, hans partikollega, leder landet i hans ställe. Hur liksom har det gått att sköta den här situationen, och vilken kritik har regimen fått?
Ja, men det har ju gått väldigt dåligt om man lyssnar på rapporter från befolkningen, journalister på plats, och man ser filmmaterial. Jag har sett filmer, väldigt mycket filmat material, där kanske 10-12 personer har satt ett rep i ett betongblock och tillsammans försöker dra loss en bit av en enorm rasmassa. Alltså, man ser direkt att det här måste skötas av stora maskiner. Så de har fått väldigt hård kritik. Det som är lite intressant är att det också har varit presskonferenser med landets högsta ledning, där journalister nu, och det är ju ett skifte, faktiskt har ställt de här ansvarsutkrävande frågorna direkt till nya presidenten, så att säga, där de då har sagt att vi har varit ute och pratat med folk och de har inte fått hjälp. Varför? Hur kan ni förklara det här senfärdiga agerandet? Och det är ju någonting som man inte kanske har sett tidigare, eftersom att det har varit farligt att ställa kritiska frågor.
Men vad kommer för svar?
Ja, i det här fallet så blev det någon typ av utskällning till svar, där Delcy Rodríguez menade att det var en skam att politisera den här katastrofen, i kombination med någon typ av blånekande där hon konstaterade att de hade varit ute inom loppet av så många timmar. Och det är liksom, så var det ju inte överallt. Men ändå det att journalisterna stod där och ställde de där frågorna, bara det har spritts i sociala medier som någonting nytt.
De här jordbävningarna då i så fall, krisen av den är ju samtidigt som USA säger att det ska pågå någon form av demokratiseringsprocess för Venezuela. Vad är det tänkt att innebära egentligen?
Ja, det ska inleda samtal mellan oppositionen och regimen i första veckan i augusti. Det har kommit först från Venezuela-håll, men sen har också då utrikesminister Marco Rubio bekräftat detta. Och USA har sagt att man ska delta aktivt. Och man har bjudit in då en ledare för den senast demokratiskt valda nationalförsamlingen som USA har erkänt. Som har en kvinna som har varit i exil i 8 år i Spanien. Och hur den här transitionen ska gå till mer konkret är oklart. Man måste ju också nämna här USAs intresse är ju också oljan som de nu kontrollerar. Flera medier rapporterat, bland annat Financial Times, om hur icke-transparent det är just nu vart pengarna tar vägen för oljan. Men det är ett stort framsteg att de ska börja prata i augusti.
Sara Heyman, tack så mycket. Radions utsända i Latinamerika.
En annan medarbetare, Julia Videgård i Ekot.
Ja, vi kommer prata om bränderna i sydvästra Frankrike framför allt.
Och då ska vi sno ihop säcken för idag.
Ja, vi kan säga att det är Mårten Ferlin som är ansvarig för själva säcken som producent. Efter Ekot så blir dokumentären Cirkomiljonbedrägeriet på Röda Korset.
Mattias Rensmo och Helene Benno, vi tackar för oss.